Så fint. Det här är ju en fantastisk stark sång. Hör du mig nu? Är på där. Ja, där kommer det. Jag vet vi på bönesentret så har vi Anders Skarps nu och det går väldigt mycket på det sista i en lovsang. De han hämtar ju in från hela världen och skriver nya sanger och så där är det fint med en sån gammal tröst sång som kommer här. Vi klynger med fast till det stam. Tänk så fint, det är sagt. Och tänk att det här är någon sanger som synges över hela världen. Tänk på det att när vi mötes här denna förmiddagen så är det hundrevis av miljoner som har varit igång och lovpris Gud. Från Japan i öst och Kina har varit igång. Sydkorea har varit igång med sina miljoner av kristna. Filippinerna har varit igång med fantastisk lovsang. Vi är så tröst här. Men där exploderar det i dans och jubel och när de lovsynger Gud. De har varit igång i för oss. Och så är bölga kommit till oss här. Vi kan vara med och lovprisa Gud. Ja, det är härligt. Tack och lov. Som Gjermund sa det, så är ju jag blivit en gammal man efterhvert. Och så har jag har 6 barn och så har jag fått 16 barnebarn. Och det är ju fantastiskt att vara bestefar då. Och jag tror det må vara ännu större att vara bestemor. För hon bestemor är hon är ju heltids engagerad med de barnebarnen. Så hon är färdig mellan platsen där de bor och hon är väldigt upptatt av de som bor på Levanger. Och vi har 3 barnebarn på Levanger och de har varit nästan mer hos oss än de har varit hemma för de vill hem till bestemor sig. Så det sånne har blivit. Och minste då hon har varit därifrån var ett halvt år och hon är så våldsamt begeistrad för bestemor. Så vi var bort på Sälja barndomshemmet mitt i uken och så syns det var så länge och bestemor var borta i hel uke och så dagen för så säger och dottern mig att imorgon kommer bestemor så säger hon Lucy som hon hette på äkte jag tror jag dör så. Så då kände du hur starkt det är det här med bestemor. Att hon kommer på äkte tillbaka igen. Ja. Men nu har vi varit samlade här de här dagarna här om bön och det är ju fantastiskt egentligen med den bönrätten som Gud har gett oss och när vi ser de här duktiga musikerna och lovsångarna så tänker vi att tänk om jag har varit så flink som de. Men på ett plan så står vi alla sammanlikt och det är på bönens område. Vi har fått det här redskapet från Gud som vi kan bruka och som egentligen tia idag ropar på bön. Det ropar på att vi engagerar oss i bön för samfundet vårt, för ungdomen vår, för barnen våra. Det är en sån krise i landet vårt, ungdomspsykiatrien, massa människor som sliter med livet sina. Och jag tror bön är ett sånt viktigt redskap till att vara med och förändra det andliga klimat, den andliga situation i landet vårt. Och jag läste ett vers dessa dagen här som står i Apostlens gärningar kapitel 4 och vers 31. Och det är en fantastisk sannhet som sägs där. För det står sån: då de hade bett, då skalv stedet där de var samlade. De blev alla fyllda av den helige ande och de talte Guds ord med frimodighet. Och så efter det här så kommer det kanske det starkaste väckelsesavsnitt vi möter i det nya testamentet där det står att 5000 människor kom till tro och de bar de syke ut på gatan så skyggen av Peter kunde falla på dem. Men det var då de hade bett. Och de som forskar på det här med Guds rikes framgång och väckelse, de säger att föran en vär väckelse så kan du sätta denna sättningen då de hade bett. Och därför så tror jag att efter en sån uke så det här så ska det märkas i Arendal att vi har varit i bön för denna byn här. Kanske ser vi det inte så klart, men jag tror det är ting som sker bak kulissen för grund att vi har varit i bön dessa dagarna här. Och jag hade en god vän med som heter Armin Gesswein, en stor bönneleder som blev så berört av bönnelivet under mangsväckelsen. Han dannade en bönbevägelse som heter College of Prayer som idag är en väldigt livskraftig bevägelse över hela världen. De har 50 000 bönnesteder runt om i världen nu. Har exploderat i Afrika, i Indien bland annat enormt för det har spridit sig. Men han blev tänd av bönnearbetet i mangsväckelsen och möta med Henry Johansen i sin tid, reste samman med Henry. Reste upp till Tromsø samman med Henry Johansen och fant kona sig där, Armin. Och han betydde så mycket för amerikansk kristenliv. Han är den stora kyrkeledaren Church on the Rock, han ska vi se nu, hade den i huvudet men tagit den ut. Men i alla fall en av de mest kända pastorerna i USA. Han kallade Armin bara för patriarken för att han bar med sig en sån hjälp in till de här förkynnarna. Och han hade ett vers i Apostlens gärningar 1 som var så begeistrad för han säger att här är själva utgångspunkten för att Guds rike går fram. Vers 4 i Apostlens gärningar 1. En gång han spiste samman med dem, pålade han dem detta. De skall icke förlata Jerusalem, men vänta på det som far har lovt, det som de har hört av mig. Och här ser vi att Jesus arrangerar ett bönemöte bland för disciplarna sina och de som följde han och så står det i vers 13 att de gick in i byen. Jesus hade skulle vänta på det som fadern har lovt. Men så gick de inte bara runt i Jerusalem och tvinna tomma och tänka att och vänta, nå ska det väl komma, men de samlade sig i aktiv bön. Och så utifrån det bönemöte så exploderade Guds rike i Jerusalem. Det regnas med så mycket att det cirka 2 år så fanns det 50 000 kristna i Jerusalem. Alltså en tredjedel av byen var följare utav Jesus. Och det hade sitt utgångspunkt i människor som bad till Gud. Armin sa det att de första kristna, de var bönemöte kristna. De sökte Gud. Och så ut genom apostlens gärningar så finner vi det mönstret att de bad och det bröt igenom, de bad och det bröt igenom. Och därför kunde vers 31 här i kapitel 4 säga sån här, då de hade bett, då skedde det. Och det här är något dyrbart som Gud har gett oss, att vi ska få lov att be och söka Gud och vara med och skapa förändring i nationen vår ved att vi ber. Och många spör mig, vad är det viktigaste med ditt bönneliv? Vad är det viktigaste i bön? Och då vet många av er att jag har ett sånt favoritvers i Bibeln som betyder väldigt mycket för mig. Och det går på den relation som vi har med Gud i bön. För det bes mycket runt om i världen. Massa religioner driver och ber. Men så är det något som är så annorledes med det kristna bönnelivet. Att det är hela tiden relationsbaserat. Jag husker en muslim som var biten kristen. Han sa, det största chocken för mig när jag blev en kristen, det var att Gud kom när. För mig, sa han, så var Gud så skrämmande, så utillnärmelig, så fjärn. Jag hade en sån frykt för Gud, men jag aldrig upplevde att Gud kom när. Och så blev jag en kristen, och plötsligt så kom Gud när, när jag drev och bad. Och det här är ju själva kluet i det vi tror på när det gäller bön. Att vi ber inte bara till en fjärn Gud som i sin storhet och auktoritet ska handla. Men Jesus lärde oss att när du ber ska du kalla Gud din far. Du ska kalla han pappa om så. Abba far, säger han. Och det står faktiskt i Romarbrevet 8 att den helige ånds viktigaste rop är Abba far. Den ropar i oss. Abba far, står det. Och därför så är det här med intimiteten och fällskapet med Jesus så otroligt viktigt för mig. Hjermund, han brukar flejpa det att nu ska du komma till oss och nu måste vi börja smatta på Jesus. Och han säger att när vi står runt i den där öja hans där han ger mig knäckebröd och lite syltetöj och sånt här. Han är lite sparsamlig, men nej, det är bara ett tull där. Det är för att jag säger att jag vill ha knäckebröd när jag kommer. Jag är inte så sån där brödkarl. Så står vi runt i den öja och så börjar vi att smatta på Jesus. Och det har ju med det fällskapet som vi har. Alltså jag säger ju det att det viktigaste ordet som jag brukar i livet mitt är Jesus. Jag snackar väldigt mycket med Jesus, om Jesus då. Och det näst viktigaste ordet det är Oliv då. Det är ju kona med Oliv. Hon är fantastisk. Men du vet att det här att fylla sitt liv med fascination av Jesus och fällskapet med Jesus, det är en sån rikdom som vanliga folk många gånger inte förstår. Och många tror ju att kristendom det är liksom ett system som vi lever i. Jag satt till med en fiskekamrat uppe i Berlevåg och så sa han, Håkon, det att vara en kristen, det är väl att gå i kyrka, det är att läsa lite i Bibeln, läsa Fader våre, sann, sluta att dricka pilsan, sluta att snyta på skatten och leva ett sånt passeligt, ordentligt liv. Det är väl det som är att vara en kristen. Och så sa jag till honom att vet du, för mig, du kan göra allt det där, du är lika lite kristen. Och så fortalte han om kyrkan min, fiskebåten min, hvor det fällskapet som jag hade med Gud ombord där. Hvor den Gud kom så när många gånger i styrhuset att tåren bara rant. Och när jag stod och slöjde fisk så kunde jag klappa i gummihandskan så blodstruten stod där. Av glädje över att jag fick lov att tillhöra Jesus. Och han såg på mig och sa, vet du, Håkon, jag aldrig ant att det var sån att vara en kristen. Och det tror jag väldigt många går miss om, att intimiteten med Jesus och fällskap med Gud vår far är själva kärna i både det vi tror på och kärna i vårt bönneliv. Och Jesus Han sier det sånn i Johannes 17, så sier han, «Jeg ber ikke bare for dem, da ber han for oss som skal komme, men også for dem som gjennom deres ord kommer til å tro på meg, at de alle må være ett, slik du, far, i meg, og jeg i deg, slik skal de også være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Jeg i dem, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.» Og så sier Jesus videre, «Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunn var belagt. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det.» Og så hører jeg, «For at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem.» Altså det er den mest intime relasjon du kan tenke deg. Tenk på at her står du, hvis du der er tommen min da. Og tenk hvor utsatt du er hvis du står alene sånn her, som tommen min gjør nå. Men plutselig så lukkes du inn i Kristus sånn her. Og da blir angrepene som skulle treffe det, det treffer han i stedet. Du er lukket inn i Kristus, du har et fellesskap med Kristus i intimiteten og bønnelivet sammen med han. Og det er hemmeligheten i det vi tror på. Mike Bickle, han sier det sånn her. Vi er skapt til å ta imot og uttrykke den brennende kjærligheten som har sitt opphav i Guds hjerte. Gud skapte mennesket for å gi det sin kjærlighet, nettopp fordi Gud er kjærlighet. Ikke det fint sagt? Vi er skapt til å ta imot og uttrykke den brennende kjærligheten som har sitt opphav i Guds hjerte. Gud skapte mennesket for å gi det sin kjærlighet, nettopp fordi Gud er kjærlighet. Og det verset som jeg nevnte her i sted, som er så viktig for meg, det står i 1. Korinterbrev 1:9. Jeg har skrevet et lite hefte om det også, som jeg kaller for mitt første og viktigste kall. Og her, jeg må lese det verset til dere. Det er så fint sagt, og faktisk et litt sånn upåaktet vers. Jeg har aldri hørt noen preke over det, men hør her hva det står. Hør, Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Ikke dette et genialt vers? Her har du kristendommens kjerne. Gud er trofast, han som har kalt dere. Til samfunn, stod det i forrige oversettelsen av det. Her står det til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og i margen på Bibelen min her, så har jeg skrevet, Håkon, her er ditt første og viktigste kall. Det viktigste kallet er at jeg skal få lov å ha fellesskap med Jesus hver dag. Som jeg sa her i sted, så har jeg et veldig sterkt evangelistkall, for Gud måtte virkelig riste meg når jeg skulle kalles til evangelist. Jeg var jo ikke villig til det, blant annet på grunn av fødselsmerket. Og jeg var veldig beskjeden, og dårlig å preike har jeg vært bestandig. Så jeg argumenterte så mot Gud på at jeg skulle reise ut som evangelist. Og derfor måtte han gi meg et syn, et sånt ytterligere, syn som jeg så en video som gikk liksom på veggen i et bønnerom. Jeg var sammen med noen gamle pinsesøstre og ba, og plutselig så forsvant den ene veggen i stua der jeg så et syn av mitt liv. Og jeg så mennesker som raset ut for en klippe, og der en person skulle stå og ta de menneskene og stoppe de før de gikk inn i fortapelsen. Og der var mitt kall da, der Gud kalte meg. Og det var utrolig viktig for meg, spesielt i begynnelsen som evangelist. Det var tøft å reise, og jeg reiste mye rundt i Nord-Norge. Jeg hadde sånn reiseliste ut av distriktsforstanderen der oppe. Han heter Hervik Larsen, og han var en hård mann å tjene. Han satt opp liste, der skal du reise. Og husker når vi skulle ha andre barn vårt, han Ketil skulle bli født, så skulle Liv føde, og jeg ble jo sendt på Finnmarka da, i 3 uker. Det var jo ikke sånn i den tiden at du skulle være hjemme. Det var jo kvinnfolkene sitt arbeid der å føde. Så det var ikke noe sånt da. Men jeg var oppe i Vardø da. Han, Hervik, han har sendt meg på tur oppover. Og det var veldig vanskelig for Olive det her. For hun måtte få naboene til å se etter den eldste gutten vår. Og han hylet og skrek. Han kjente ikke naboene så godt. Og så måtte hun på sykehuset og føde da. Og så lå jeg på et sånt kvistværelse i Vardø. Og så fikk jeg telegram en morgen. Taylor, som var forstander der, han banket på døra. Så kom det telegram. En gutt, Liv, stod der. Du vet att det kostar för varje bokstav som du skulle sända på Telegram den tiden där. Så det var för dyrt. Så det var beskedeffekten. Och det är klart att i den tiden där så var det väldigt viktigt för mig att ha ett starkt kall. För du var kört av det. Jag huskar, kom första gången upp till Reine. Så vi hade en sån gammal bönnedame som jag skulle bo hos där. Och så kom jag upp snöskavlen där det var bröjta på vintern. Jag hade gått på Ansgarskolen hösten för och så var i januari. Så kom upp till Reine. Och så kom strävandes där med det här kofferten min och så satt på vinduet och sa stackars Glund, vad ska det bli ut han där? så var det. Och sånt. Men då var det viktigt att jag hade ett kall ifrån Gud, ett väldigt klart kall att vara evangelist. Men allikevel så är inte mitt viktigaste kall att vara evangelist. Mitt viktigaste kall det står här till hver dag och pleje fällskapet med Jesus. Och mumle och be, snacka med han, söka han i bön, läsa Guds ord, ha den i kommunikation med himlen. Det är det viktigaste i mitt bönneliv. Vi upplever någon fantastiska bönnesvar i bönnecentermiljöet vårt. Där Gud svarar på bön, och psyke blir helbreda och sånt här. Men allt likväl, det häftigaste med det att be, är nettopp det. Och få ett fällskap med Jesus Kristus i vardagen. Och det här är ju så dyrbart för när Guds ord säger att vi är kallt till fällskap med så är det inte vem som helst vi inviteras till fällskap med. Hvis jag har haft audiens hos kong Harald eller på slottet idag så har jag garanterat inte varit i Arendal. Då har jag prioriterat det. Och så tänk så har du en stående invitation där du kallas till fällskap med kongernas konge vardag. Det är fantastiskt. Och det här är det som Gud kallar oss till när det gäller vårt bönneliv. Att vi ska få en relation samman med vår far i himlen. Och så är Paulus genial när han skriver verset här. För att begynna han så fint han säger att Gud är trofast. Och det är ju det som är styrken också för vårt bönneliv. Att vi har en trofast Gud. Vi är ju inte trofast. Vi sviktar både på det ena och det andra området. Men så är det en som är trofast. Vet du, när Gud inte kan så är det utroskap. Gud kan inte utroskap. Han är den alltid trofaste Gud. Så när du kommer med din svaga bön eller du syns kanske det starka bön eller sånt här, så kommer du till en Gud som alltid är där för dig. En som är trofast, en som lytter till din bön. Vet du vad det står i Psalm 102? Där står det att Gud hörer de eländiges bön och han lytter till fångarnas suck. Alltså så gott hörer Gud. Så kanske dina svagaste bönner ska du veta att en trofaste Gud, han är där och hör när du ber. Och du vet att det här, väst vi har den relation sammans med Jesus, så är det för det första så är det en våldsam rikdom i vardagslivet och en stark relation sammans med Jesus. Och så är det så att utifrån det så flyter välsignelse till andra människor. När Jesus står i Jerusalem och ropar, är det någon som är törst här? Låt dem komma till mig och dricka. Och så säger han sån här, för från dens liv som tror på mig ska det en strömmer av levande vatten. Alltså en stark relation med Jesus, dricka in ifrån han, det gör att det flyter något ut av vårt liv också. När vi har den relation sammans med han. Jag hade en sån väldigt stark upplevelse en gång uppe på Kolahalöja. Jag har ju varit mycket uppe på Kola runt Murmansk och varit med och startat många menigheter där uppe i Ryssland i sin tid. Och Nordic Mission där arbetet vi har det blev startat. Du vet, jag reste ju som evangelist i missionsförbundet och då var Björn Öyvind som var missionsförstande. Det var otroligt bra den tiden där. För jag hade en sån nöd för Kola i den tiden där uppe, det området i Ryssland. Och köpte ett par bussar gjorde och samlade in pengar till det och så bymt att köra i min hjälpesändning för det var så mycket nöd. Och så spurte jag Björn Eivind om missionsförbundet skulle starta arbete på Kola. Och så hade de inte tanke om det, de skulle heller starta i Romania, jag var snack om det. Och så sa jag, då må jag starta något, jag må få till en kasse så jag kan samla in pengar och göra något där uppe. Och så sa Björn Eivind att du kan göra det, du kan samla in när du besöker andra platser, för missionsförbundet hade ju sitt arbete. Och så samlade jag in pengar när det var i pinsemenighet och andra menigheter, och så byggde jag upp en kasse då. Och så fick jag lov att gå ner till halvstilling i missionsförbundet, och så startade jag Nordic Mission då, sån blev det missionsarbetet till. Och så var det i den begynnelsen där så var det många unga som mötte Jesus väldigt starkt i Ryssland. Och jag husker jag spurte en kar, varför är det ryska folk så öppen för Gud att det 70 år med kommunism och ateism där du blivit hjärnevaskad med att Gud är död. Och så sa han till mig att det ska mer än 70 år för att fjärna Gud från det ryska hjärtat, sa han. Og jeg møtte en sånn lengsel etter Gud. Og så møtte vi en ung jente som hadde levd, hun var bare 16 år gammel, men hadde levd et tøft liv med mye fyll og mye utskeielse seksuelt og sånt. Og var på mange nedbrudd, og så møtte hun Jesus så sterkt. Hun heter Tanja Sokolova. Og hun ble så grepen av Jesus. Hun var så stormforelsket av Jesus. Husker vi ga henne et nytt testament, og hun leste og sult. Og etter Guds ord, var tidlig oppe på morgenen, var alltid oppe klokka 6 og ba til Gud, og søkte Gud. Og så begynte Gud å bruke henne veldig sterkt. Vi besøkte blant annet militærleirene der oppe på Kola. Og de soldatene, de var så fascinert når Tanja vittnet om Jesus. Og så var vi på sykehuset der, vi var mye på sykehuset i Nikkel, den byen som ligger på grensen der. Og så for vi bodde hjemme hos overlegen på sykehuset, en jøde som heter Leonid. Og de åpnet huset vårt, så vi fikk bo med hos de. Og han sa det at dere må komme og be for folk på sykehuset. For vi har så dårlige medisiner, vi har så dårlige instrumenter. Kom og be for syke. Så vi var mye på sykehuset og ba for folk. Det er jo fint da. Og så skulle vi ha et møte på sykehuset der. Og så hadde vi sånn andag, eller sånn møte først på sykestua, eller på stua på sykehuset. Og når vi var ferdige, så hadde doktorene på sykehuset, de hadde linet opp pasienter på to lange rekker. De som kunne stå og gå, de sto på korridoren og var klart å få forbønn. Og så begynte vi å be for folk da. Og så kommer det en kar trillende i en rullestol, og så er han så veldig sånn entusiastisk og sier at dere må be for meg. Jeg har vært så ivrig på vidda her og jakta og fiska, og nå er jeg lam i føtteren. Be at jeg blir frisk. Og vi var to predikanter for Norge, og vi satsa jo alt det vi hadde i bønn på denne karen da. Ba for han da han satt i rullestolen, prøvde å reise han opp, og han sank ihop som gelé i føtteren. Det var ingen kraft i føtteren hans. Og jeg spurte han, hvor lenge har du vært sånn? I 20 år, sa han, så har jeg vært lam i føtteren. Men jeg har slutt å begynne å springe, sa han. Og så kommer denne unge jenta og Tanja, og så sier hun, Gud gir meg et ord til denne karen her, kan jeg gi det til han? Og så går hun bort til rullestolen, og så står hun foran ham, og så siterer hun fra Apostelens gjerning, og så sier hun sånn her, sølv eller gull har jeg ikke å gi deg, men det som jeg har, det gir jeg deg, i Jesu Kristi navn, stå opp og gå. Og han sitter bare og kikker på der, og så tar hun tak, han har en sånn treningsjakke på, så husker jeg, så hun tok tak i jakken, og så røyser han opp, og plutselig så står han på føttene sine, ikke sånn som når vi predikantene hadde bedt, men når hun hadde bedt, så står han der, og så begynner han å gå forsiktig sånn her, og så er et par leger som skal ta han, for de tror han kommer til å dette, og han bare skyver det bort, og så begynner han å springe i korridoren, og rope og skrike at Jesus har helbredet han. Og da så jeg det som jeg snakket om nå, at utifra dens liv som tror på meg, denne Tanja, som søkte Gud, som elsket Jesus, var en ny kristen, men hadde en sånn enorm passion for å søke Gud, så var det hun som ble kilden til liv for denne karen her. Og det har jeg sett så mange ganger, at mennesker som lever tett til Jesus sitt hjerte, som drikker mye fra Jesus hver dag, fra deres liv blir det en kilde som flyter hit, ut og berører andre mennesker. Så jeg vil bare oppmuntre deg denne formiddagen her, at du skal søke dypere inn i fellesskapet med Jesus. Jeg vet at mange av dere er travel, dere har mye å gjøre, og djevelen vil gjerne gjøre oss enda travlere enn vi er, ikke sant? Det er jo når du skal be at telefonen begynner å ringe, og har du aldri hatt lyst til å vaske koppa før, så får du lyst til det da. Og har du aldri vært noen jogger, så må du ut og jogge. For du vet at alt kommer i veien. Hvis vi ikke er bevisst på det her, så kommer alt i veien for at vi skal ta oss tid med Gud og be. I det her stresset samfunnet som vi lever. Men da er det Gud kaller oss inn til fellesskap og samfunn med seg. Og tenk det fine ordet som er brukt. Samfunn, fellesskap med Jesus. Det står ikke at han kaller det at du skal jobbe for han, eller gjøre en aktivitet for han, men han kaller inn til fellesskap og samfunn, nær kontakt med Jesus Kristus. Og i mitt liv som evangelist, så er jeg veldig avhengig av det her. Hvis Gud skal kunne bruke meg som evangelist. Og derfor har jeg skrevet at mitt viktigste og mitt første og viktigste kall av fellesskap med Jesus. Og hvis det skal kunne fungere i noen andre kall, så må jeg ta vare på det her fellesskapet med Jesus i hverdagen min. Og det er noe dyrebart det her som Gud har gitt oss. De kom jo til Jesus og sa, Herre, hva er det første og viktigste bud? Og så snakker, når Jesus svarer på det, så snakker han om relasjon med Faderen. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel og all din forstand. Sier han. Altså hele greiene går på relasjon med Faderen. Og så sier han, det er det første og viktigste bud. Og det er det dypeste kallet som vi har når det gjelder å bønne livet vårt og det å søke han. Og jeg hadde bare lyst til å oppmuntre deg i det. Og du vet at for min del, når jeg er som predikant, så er det her utrolig viktig hvis jeg skal kunne forkynne Guds ord og fungere i det her. Og så bruker jeg å få en del sånn tiltale fra Gud da. Ofte når jeg er i stillhet og bønn, så taler han til meg. Så går jeg ut på det, og så blir det noe som vi kaller for kunnskapsord, eller sånne minnelser. Og nesten alltid når jeg har opplevd helbredelse i møtene mine, så er det sånne minnelser som jeg får fra Gud. Eller på en spesiell måte til hvordan Gud kommer og med tiltale til seg. Og jeg hadde en sånn sterk opplevelse en gang i Ukraina på det. Vi hadde kjørt en hjelpesending inn, og vi skulle ha et stort møte i en sånn sportshall der. Og jeg satt ut i bussen, hjelpesendingsbussen, og forberedte meg. Og jeg hadde ikke vært inne i den hallen der. Og så plutselig, mens jeg sitter og leser i Bibelen min, så ser jeg den hallen foran meg. Jeg ser den så klart, og jeg hadde jo ikke vært der, visste ikke hvor den så ut. Og så ser jeg stolrekkene som står der, jeg ser plattformen som er der. Og så ser jeg en dame som sitter i en rød kjole på andre rad i den der hallen der. Og som jeg får noen ord til at jeg skal tale til om noen sykdommer i levra hennes, og noen problemer som hun sliter med, og at Jesus ønsker å helbrede. Og jeg kjenner så sterkt det her. Og så kommer du inn i hallen, og der er ingen rød dame i rød kjole, men masse folk, det er helt fullt. Og så oppdager jeg plutselig at ned ved døra så sitter jeg en dame i en rød kjole, men ikke der som jeg hadde sett. Og så satt jeg og snakket med Gud før jeg skulle fram og preike der, og så sier jeg, hvis det ikke stemmer sånn som jeg så det, så ønsker jeg ikke, orsker ikke å si noe. Og så går jeg fram, lovsangsgruppa har gjort seg ferdig, og så går jeg fram og skal tale, og så reiser dama seg der, og så setter hun seg akkurat på den plassen der jeg har sett henne. Og da var det enkelt for meg å dele det som Gud hadde gitt meg til denne dama her. Og tolken, han skjønner jo ingenting, for dama begynte å rope det. Hvordan kjenner du meg? Hvordan kjenner du meg? Roper hun. Og så sier tolken min, du må si hvordan du kjenner henne. Så sier jeg til tolken min at, men jeg kjenner henne jo ikke. Jeg har jo aldri vært her før, jeg har jo aldri sett den. Ja, men du sier jo ting til henne akkurat som du kjenner henne. Ja, men så sier jeg til tolken min, skjønner du ikke at jeg kjenner jo ikke henne? Det her er jo Gud som taler til meg at sånn er det med hennes liv. Ja, men du må jo svare henne, sier tolken. Hvordan kjenner du henne? Og så sier jeg til tolken, skjønner du ikke? Jeg kjenner ikke dama. Jeg måtte liksom gjøre meg nesten fæl til henne. Og så får jeg bare formidle det som jeg har fått fra Gud. Og så kommer hun fram til forbønn før jeg skulle preike der. Og så kommer Guds kraft over den dama, og hun detter om på gulvet der. Og vi ser hvordan Gud berører. Men så skjer det at i hallen da, så begynner folk å springe fram og vil ha forbønn. Så jeg får ikke preike på det møtet der. Men vi består av å be for folk så lenge. Og det skulle være kino i hallen etterpå, så han, kinodirektøren, han kom og hyla og skrik at vi må ut av hallen, for de skal ha kino. Så vi måtte ut gjennom en sånn sidedør, og så bestod han utenfor i sånn slaps, der snødde og var sånn ordentlig sånn sludd der ute. Så vi var søkkvåt ut av vi bare for folk på utsida. Men det som forløste det var et ord fra Gud inn i et menneskes liv. Og det her er noe som du ikke kan organisere eller regissere selv, men får du noe fra Gud, så kan du formidle det, og det kommer ut ifra intimiteten med Jesus, og leve sammen med han i hverdagen. Og det kan være enklere ting, det kan være dramatiske ting, men Herren han ønsker å bruke enkle mennesker sånn som oss, og formidle sitt liv til folket rundt oss. Og verden rundt oss er i desperat behov av det her. Jeg sa det i går kveld, at det var gjort en stor undersøkelse i England nå i høst, når storavisa The Sun, der de intervjuet unge mennesker om fremtiden for deres liv. Og 9 av 10 unge svarte at det er håpløst for fremtiden vår. Vi har ikke noe håp for vår fremtid. Blant annet på grunn av miljøet og alt det her som er så voldsomt oppe i tida. Og meningsløshet i livet til de. Og hva skal vi bringe sånne mennesker? Vi har et håp som er fantastisk å bringe dem, Jesus Kristus. At det er håp for din fremtid. For livet er jo ikke bare her, men når lyset sløkkes for oss her, så har vi en evighet som venter oss. Og det er det vi skal få lov å formidle. Og jeg vil bare oppmuntre deg å si, ta ut mer av den innfrosne kapitalen i ditt bønneliv. Den ligger der. Det er bare at Gud får litt mer av din oppmerksomhet og litt mer av din tid. Når du sitter i bilen din, kanskje på vei til jobben, i stedet for å høre nyheten 5 ganger om dagen, så kan du sitte der og si, far, nå kommer det. Jeg vil ha fellesskap med det. Jeg vil bare be for denne byen min og gata jeg kjører gjennom her. Du ser folket, du ser bedriften som ligger her. Berør dem med din hellige ånd. Og så vil Gud høre din bønn. Og så kan du naturligvis ta ut mer av det som er likt der. Men husk at ditt viktigste kall er fellesskapet med Jesus. Og det å få leve med han, det er vidunderlig at vi får lov å ha fellesskap med kongenes konge og Herrenes Herre. Så Gud velsigne ditt bønneliv. Ta ut mer av bønnekapitalen som ligger der. Og sett den i omsetning så mange kan få møte Jesus gjennom ditt liv. Herre, vi takker deg for din godhet imot oss. Takk, Herre, for du har gitt oss bønneveien. Takk at det ikke er når vi har funnet på det her, men du kaller oss inn i samfunn og i fellesskap med det. Og det er så dyrebart, Herre, å få lov å få kjenne det og leve med det i hverdagen. Og du vet, det er ikke noe flink. Jeg får det ikke så godt til som jeg skulle ønske. Men jeg sier, takk, Herre, for du er en sånn trofast Gud. Som ikke anklager meg for mitt svik og min sløvhet når det gjelder bønn. Men du er den trofaste Gud som alltid er der, som tar imot meg, som kommer meg i møte. Og så får jeg komme til deg, du min himmelske pappa. Og så er du der, og så får jeg fellesskap med deg. Må du velsigne den enkelte Herre i deres personlige bønneliv. Og ta bestemmelse på at jeg vil bruke mer tid, søke mer inn til Jesus. Bruke plassen ved hans føtter. Som du har kalt for den beste del som vi kan få lov å velge. Velsign ditt folk her, det ber om i Jesu navn. Amen.